Det här är en podd från Svenska Yle.
Han sitter i en cell som inte är större än en skrubb. Dörren till cellen är igenmurad. Uppe vid taket finns en glugg. Genom den utfodras han. Han har kedjor kring vristerna och handlederna. Kedjorna är fästa i en ring. Ringen är kopplad till en järnstång som löper genom övre delen av cellen. Han kan röra sig en aning i sidled, men han kan inte sträcka på sig eller lägga sig. Så här ska han leva resten av sitt liv.
Du lyssnar på den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. En berättelse i fyra delar om 12 brutala brott och ett fruktansvärt straff. Berättelsen baserar sig i huvudsak på seriemördarens egna vittnesmål. Del 1. Ett lustmord.
Vårt land, vårt land. Vårt fosterland. Ljud högt och dyra ord.
Nu sjöngs denna melodi med Runebergs ord för första gången av studenterne där de stod i täta ledar på fältet kring Finlands fana. Och gardets fulltoniga hornmusik bildade sångens mäktiga fond. Intrycket var över all beskrivning hänförande. Tårarna strömmade ur de flesta ögon. Man fick inte fram ens ett hurra. Obekanta omfamnade varandra. Och man gick som i drömmen.
Och högre klinga skall en gång vår fosterländska sång.
Året är 1848. Det är högstämt och patriotiskt. Zacharias Topelius bevittnar den magiska händelsen och antecknar begeistrad ner sina känslor i sina självbiografiska anteckningar. Det är en guldålder i Finlands historia. Ett nytt, lysande Finland byggs upp av Runeberg, Snellman, Cygnaeus, Topelius och många andra finlandssvenskar. Inte långt därifrån, dryga 100 kilometer från huvudstaden, finns ett helt annat Finland. Ett fattigt land, där patriotiskt patos och andlig föda är en lyxvara. Där vandrar en ung gestalt rotlöst längs vägarna i Tavastland. Han vet knappast vem Topelius är. Åtminstone är han inte bekant med Topelius skrifter. Han kan inte läsa. Men Topelius kommer att få veta vem den unge mannen är. Johan Adamsson kommer inte att delta i uppbyggande av ett nytt Finland. Men om ett år blir han en rikskändis. Han får namnet Kerpeikkari, skarprättaren. Under 5 veckor i oktober och november 1849 slår han ihjäl 12 människor. Mer än någon annan seriemördare i Finland i fredstid. Ett rekord han fortfarande innehar. Till offren hör hans far, hans mor, hans 15-åriga bror och hans 11-åriga syster. Den 31 juli 1826 föds ett gossebarn i byn Vesivehma i Hollola storsocken nära Lahtis. Han är son till, håll i er nu, Adam och Eva. Han borde förstås ha döpts till Kain, men Adam och Eva missar chansen och döper honom till Johan Adamsson. Eller egentligen Johani Adamin pojka. Men på den tiden får alla nyfödda barn svenska namn i kyrkböckerna. Frågan är om de någonsin lär sig att uttala sina namn.
Ulkolukea katekismusta osasi kirkon kaunistelevien tilastojen mukaan melkein 100%. Mutta järjellisen lukemisen taito, esimerkiksi sanomalehtien ymmärtäminen, oli vain muutamalla prosentilla suomalaisista.
Katekesen kunde man utantill, men i övrigt är det inte hävt med läskunnigheten i Finland då Johan Adamsson föds, konstaterar historikern Teemu Keskisarja, som forskat i Johan Adamssons brott och straff. Mindre än hälften av befolkningen kan läsa, och väldigt få av dem kan läsa svenska. Finland har hört till Ryssland sedan 1809, men svenskan fortsätter att vara det dominerande språket. I det stora hela allt skrivs på svenska, från litterära verk och tidningsartiklar till officiella dokument och domstolsprotokoll. Finskspråkig journalistik och litteratur har knappt en stuck i fötterna i barnskorna.
Suurin osa virkamiehistä ei osannut ainakaan kirjoittaa suomen kieltä lainkaan. Suomessa oli täysin ruotsalainen, jossain määrin myös venäläinen hallinto, johon rahvalla ei ollut nokan koputtamista.
Också i övrigt är Finland ojämlikt.
Hän kasvoi sellaisessa Suomessa, jossa pienempiä, heikompia, erilaisempia oli tapana potkia päähän ja sotkea saveen.
Ekonomiskt är Finland ett europeiskt u-land. Och det är de svaga som betalar, konstaterar Keskisarja. Johan Adamsson föds i ett dåtida landsbygdssamhälle som vi gärna föreställer oss som en gemenskap där man tar hand om varandra. Det är en romantisk bild som inte motsvarar verkligheten, säger Teemu Keskisarja.
Sellaisen maailman, jota me ehkä kuvittelemme yhteisölliseksi, mutta jossa nämä naapurit, omaiset, eivät käytännössä piitanneet lähimmäisistänsä niin paljon kuin me luulemme.
Men tillbaka till Adam och Eva. Adam jobbar som dräng på Pietila gård och Eva som piga på Kopposela gård i samma by. Adam dricker gärna och mycket. Och 10 år efter Johans födelse får han nog av livet som dräng och drar. Han gör den klassiska sortin, jag ska bara gå ut ett slag, och återvänder aldrig. Han planerar att ta värvning i den kejserliga armén för att försvara fosterlandet mot polackerna, men kommer inte längre än till Helsingfors. Där försvinner spåren efter Adam Adamsson. Senare får man höra att han hängt sig. Självmord är på 1800-talet ett av de grövsta brotten mot kristenheten, värre än mord. Adam retuscheras bort från byns kollektiva minne, men skammen lever kvar och går i arv till pojken. Mor Eva bidrar till skammen genom att ertappas för lönskaläge, det vill säga utomäktenskaplig sex. Hon måste inför församlingen erkänna sitt brott och intyga sin djupa ånger, sitta i kyrkstocken och under gudstjänsten sitta på den svarta skambänken till allmänt fördömande och åtlöje av de fromma byborna. Eva byter ofta jobb och lämnar pojken hos hans morföräldrar. Till bybornas harm får Johan växa upp utan att tuktas av sina morföräldrar. Hans karaktär danas alltså inte, vilket man gärna senare skulle lyfta fram som en orsak till de brott Johan kommer att begå. Men snart ska Johans karaktär danas med besked. Modern gifter om sig med den 20 år äldre enklingen Alexander Boom. De flyttar till Boomstorp, Joenniemi, i byn Hujansalo i Heinola, granne till Hollola. I torpet bor också Alexander Booms son Johannes. Och efter en tid får Eva och Alexander en flicka. Sin styrson Johan misshandlar Alexander Boom ihärdigt, hårt och ofta. Men Men Boom är redan en äldre man och med tiden jämnas styrkeförhållandet mellan styvfadern och styvsonen ut. Johan börjar ge igen. Johans mor Eva lär bemöta sin son med kärlek, men i konflikten mellan Johan och styvfadern tar hon sin mans parti, vilket etsar sig fast i pojkens minne. Eva beklagar sig istället för grannarna om hur våldsam natur sonen har. Och grannarna ger all sin sympati åt den karaktärsdanande styvfadern, trots att de vet att han kan bli rätt oresonlig när han dricker, vilket han gör ofta. Han har ju en otacksam uppgift eftersom bristen på stryk i barndomen har gett Johan en rastlös natur, som grannarna kommer att uttrycka sig då de senare vittnar mot Johan. Någon har också sett hur Johan som barn slängt en katt i ugnen. Alexander Boom inser att han snart kommer att hamna i underläge och kör styvsonen på porten. Och Johan sticker gärna. Men en känsla av att ha blivit orättvist behandlad gror i honom. Han får ingenting med sig. Inte ens sin fars gamla trasor. Inget arv. Och hans mor ställer sig inte på hans sida. Johan är 14 år när han lämnar hemmet. Vad gör då en hemlös pojke utan ägodelar på den finska landsbygden år 1841? Hans morföräldrar är fattiga och lever ren på andras nåder. Av dem får han ingen hjälp. Det finns tre alternativ för Johan. Han prövar dem alla. Det första alternativet: Johan håller sig en tid vid liv genom att tigga innan han beslutar sig för att pröva på alternativ 2. Att ta anställning som dräng. Problemet är att Johan inte kan någonting. Han har inga av de färdigheter en dräng behöver. Dels har ingen lärt honom dem. Dels har han ingen som helst talang för praktiskt arbete. Ändå får han som 17-åring jobb som dräng på Apeli gård i Vesivehmaa, byn där Johan föddes och dit han sökt sig efter att ha blivit utslängd ur sin familj. Det går inte så bra. Johan skadar sin hand och får sparken. Han återvänder till tiggande, men får ett par år senare en ny chans. Inte heller nu utmärker han sig positivt. Hans arbetsgivare karakteriserar honom som klumpig och lat. Mellan jobben går Johan sysslolös i månader och arbetstillfällena blir färre i takt med att hans rykte som oduglig sprider sig. Att leva som lösdrivare utan jobb och hem är olagligt. Så Johan prövar alternativ 3, kriminalitet. Som 20-åring börjar han snatta mat och i slutet av sommaren 1846 bryter han sig in i ett par bodar och stjäl mat och kläder. Och året därpå gör han någonting som han senare upprepar flera gånger. Han stjäl en häst. Den här gången på vintermarknaden i Heinola. Man kan ju undra hur smart det är att stjäla en häst i en trakt med inte särskilt många invånare. Men vid det här laget har vi vant oss vid att Johans beslut inte så väl överlagda. Häststöld är ett allvarligt brott. Inte minst då Johan på någon vänster lyckas sälja hästen och göra sig av med pengarna innan han åker fast. Och fast, det åker han. I mars 1847 står Johan vid skampålen i Heinola, varefter han pryglas med 37 piskrapp. Det är 3 rapp från maximistraffet. 40 slag anses vara livsfarligt. Med blodig rygg förs Johan till Tavastehus slott som då fungerar som fängelse. Han är dömd till straffarbete i 346 dagar. Också här noterar man Johans bristande kunskaper i manliga hantverk. Han förnedras med att bara ibland få jobba utomhus med byggnadsarbeten. För det mesta sitter han inomhus och gör kvinnojobb som att spinna och karda. I fängelse träffar Johan nya rollmodeller, råbarkade kriminella, som gör stort intryck på honom. Efter fängelse får Johan äntligen en riktig chans som han också tar vara på. Henrik Eskola på Eskola gård, Johans födelseby Vesivehmaa, går med på att anställa Johan, trots hans dåliga rykte. Det blir Johans mest stabila arbetsförhållande någonsin. Han får mer varierande och mer socialt krävande arbetsuppgifter. Och det passar Johan, som ingalunda är blyg, snarare sällskapssjuk. Istället för att arbeta på åkern får Johan ofta i husbondens ställe åka till marknader runt om i södra Finland. I Tavastehus, Heinola, Sankt Mikkel, Borgo, Lovisa, Fredrikshamn. Hans liv är på väg uppåt. Då stiger kung Alkohol in i bilden. Det är inte ovanligt att drängarna får en del av sin lön i brännvin. Och Johan har ett dåligt sprithuvud. Omdömet på gården är att Johan är lugn, saklig och tystlåten när han är nykter. Men när han blir full blir han hetsig, vild och oberäknelig. Och så en dag, den 9 april 1849, brister det. En dräng får finna sig i att bli kommenderad och hunsad av husbonden. Det här passar inte Johan. Speciellt inte som husbonden är i samma ålder som han. Medan Johan sitter och super i granngården infinner sig husbonden Henrik, skäller på Johan och kommenderar honom tillbaks till sitt arbete. Tacksamhetsskulden till Henrik för att han anställt honom väger lätt och Johan slänger sig över honom. De brottas en stund, varpå Johan går in i stugan och kommer ut med en kniv i handen som han hotar husbonden med. Av någon anledning använder han inte kniven, utan rusar istället iväg till gården där han jobbar. Där samlar han ihop de få saker han har och sticker. Det är ett dumt drag. Inte bara för att det är straffbart att hota sin chef. Det är också ett brott att bryta sitt arbetskontrakt. Och gör man det så säger man också adjö till all innestående lön. Saken hjälps inte upp av att man har ett brottsregister. Men hur det nu kommer sig tycker Johan att han borde få en riklig ersättning. Så, mycket riktigt, han stjäl en häst. Den försöker han i fyllan sälja. Men de han försöker sälja hästen till visar sig vara länsmannens söner. Johan åker fast och förpassas till rannsakningshäkte i Tavastehus i väntan på rättegång. Det tar månader innan domen fastställs. Men för Johan ser det lovande ut eftersom offre Henrik Eskola är ovillig att driva saken. I väntan på beslut transporteras Johan flera gånger mellan rannsakningsfängelse i Tavastehus och tingsrätten i Hollola. Och så, en dag på vägen till rätten, hittar Johan himmelriket. Fångtransporten tar paus vid en liten samling hus som kallas Kölkkö i Tanttila by i Lampis. Där bor en klan med en stark ovilja att göra hederligt arbete. Klanens ledare heter Adam Fix. Han är en stor, kraftigt byggd kar i 70-årsåldern som sysslat med ljusskygg verksamhet sedan slutet av 1700-talet. Han har otaliga gånger piskats och dömts för grova rån, penningförfalskning, mordbrand, dryckenskap, slagsmål och för misshandel av sina egna föräldrar. Två gånger har han slingrat sig ur en dödsdom. Vid sin sida har han sin fru Regina Fix, som av byborna beskrivs som en illvillig och gudlös människa. Hon har också gisslats offentligt. Runt Fix residens ligger flera stugor eller hyddor som bebos av den Fixska klanen, vars medlemmar alla har ett dåligt rykte. Inte helt oväntat är viljan att läsa lusen av den Fixska klanen obefintlig i grannskapet. Rena rama vilda västern alltså.
Kölkön mökin kolkkoklaani harjoitti viinamyöntiä, pieniä ja suurempia omaisuusrikoksia, väkivaltaa. Heistä oli taatusti kiusaa kyläyhteisölle.
Överlag sågs Johan Adamssons landskap och uppväxtmiljö Tavastland som ett rövarnäste. Åtminstone bland de romantiskt lagda, som den unge Zacharias Topelius. Flera av Topelius mest uppseendeväckande kriminalberättelser utspelar sig i just Tavastland, med sina djupa skogar, isolerade läge och sitt rykte om att vara hem för rövarband som trakasserade trakten. För den unge Topelius, som såg landskapet på avstånd, har Tavastland ett romantiskt skimmer av fara. I sina självbiografiska anteckningar skriver han om hur han som 14-åring gjorde sin första resa till Helsingfors och för säkerhets skull tar med sig en laddad pistol eftersom resan går.
Genom Tavastlands skogar, där rövare förmodades lura i busksnåren.
Det var säkert ingen överraskning för Topelius att Tavastland var den miljö som fostrade Johan Adamsson. I Kölke hittar Johan sin drömfamilj. Under pauserna i fångtransporten får fångarna och vaktarna mat och rikligt med öl och brännvin och underhålls av Adam Fix skrönor från samhällets avisidor. Stämningen är uppspelt, i stark kontrast till den dystra stämningen i häktet. Och så, när tingsrätten än en gång gör ett mellanbeslut och för fjärde gången skickar Johan tillbaka till rannsakningsfängelse, följs ett beslut i Fix stuga. Fångtransporten har igen pausa hos Fix, där såväl fångar som vakter halsar flaskor och varandra. I det glada ståhejet drar Adam Fix svärson Henrik Mikkelsson Johan åt sidan. Johan har träffat Henrik redan under sin första sits i Tavastehus slott. Nu påpekar Henrik försynt: du är galen om du låter dig slängas i fängelse när du lika väl kan fly. Innan fångtransporten drar vidare gömmer Henrik en kniv och en vass sten i Johans kläder. Och mycket riktigt, en bit på vägen nappar Johan tömmarna av vakten och styr kärran i dike. Fångarna, som är slagna i fängsel, springer mödosamt in i den mörka skogen. Vakten gör ingenting för att hindra dem. I skogen lyckas Johan och hans medfånge Gustav Tyrväinen göra sig av med bojorna med hjälp av verktygen de fått hos Fix. Johan, som är klädd i en randig fångdräkt, inser att hans klädsel inte är den bästa möjliga för att röra sig bland folk. Så han svänger sig mot Gustav, som är klädd i civilkläder, och meddelar att han vill ha hans kläder. Gustav uppfattar utan problem hotet i Johans röst och kroppsspråk och klär snällt av sig sina kläder och ger dem mot Johan. Johan tar också hans stövlar. Därefter går de skilda vägar. Johan hittar i en skogshage en häst. Det som händer härnäst tog det inte komma som en överraskning för någon. Han tar hästen. Den här gången släpper han hästen efter ett tag och tar sig till fots vidare. Destinationen är klar och följande morgon är han framme i Kölke där han tas varmt emot av Adam och Regina Fix. De fördriver tiden med att supa fram till kvällen. Adam Fix hade redan funderat ut en cake åt Johan. Johan förstår att det här är ett sätt att betala för uppehälle, så han tar utan att tveka emot uppdraget. Mord ingår inte i beställningen. Men det är under den här resan som Johan Adamsson mördar för första gången. Det beslutet fattar han själv. Uppdraget är att råna torpet Helisevä, men också att hjälpa en man vid namn Gustav Kratula att tukta torparen Erik Helisevä. Kratula har ett horn i sidan till torparen, men berättar inte orsaken till det eller hur torparen ska tuktas. Uppenbarligen stör det inte Johan att uppdraget är något diffust. Gustav och Johan förbereder sig genom att supa hela kvällen och beger sig följande dag iväg till torpet Helisevä i byn Jahkola i Lampis. En sen kväll den 6 oktober 1849 knackade på Erik Martinssons och Eva-Stina Andersdotters dörr. Paret är i 50 års ålder och bor ensamma. De håller på att göra sig redo för att gå och lägga sig. Men de tvekar inte att öppna dörren, för så gör man när någon har ett ärende. Utanför står en ung man. Han är stadigt byggd av medellängd. Hans ansikte är runt och ännu lite barnsligt. Men i de unga ansiktsdragen finns det spår av ett hårt liv. Hakan är framskjuten och hans ovanligt lilla näsa pekar uppåt. Ögonen är grå och små. Han har ett betsel i handen och säger att han kommer från Hollola och söker sin försvunna häst. Han visar upp betslet. Erik och Eva-Stina hälsar omedelbart främlingen välkommen och ber honom slå sig till bords. De bjuder honom av den mat de har och sitter och pratar om ditt och datt, om väder och förlupna hästar. De erbjuder gästen att övernatta hos dem, vilket han tacksamt tackar ja till. De bäddar åt honom på golvet, drar sig tillbaka till sin säng och önskar honom en god natt. När paret har somnat stiger Johan upp, öppnar ytterdörren och släpper in Gustav Kratula som stått och väntat utanför. Han har i väntan sökt fram en stor trekantig sten som han räcker åt Johan. Husfolket börjar röra på sig och Johan störtar in i den mörka stugan och drämmer med full styrka stenen i huvudet på husbonden. Gustav rusar in efter Johan, rycker åt sig en skära från väggen och går lös på Eva-Stina med den. Johan tar skäran av Gustav och slutför arbetet. Paret segnar ner på golvet. För att förvissa sig om att Erik och Eva-Stina intresserar sig flera gånger kör Johan sin kniv i dem upprepade gånger. Nu är det tyst. Johan och Gustav börjar famlande i mörkret söka efter ägodelar. De har inte väntat sig rikedomar, men blir ändå besvikna. Ett par stövlar, några linneskjortor, en silkesduk, ett par ringar och lite silver- och kopparslantar. Inte mycket att dö för. Men uppdraget var alltså rån. Vadan denna slakt?
Minä en loppujen lopuksi usko, että noissa oli vaikuttimina edes ryöstö. Kyllä ne oli enemmän himomurhia Juhani tappamisen ilosta. Hän varsinkaan murhasarjan alkuvaiheessa ei hyötynyt niistä ruumiista mitään, vaan olisi päässyt esteettömästi jatkamaan matkaansa.
Teemu Keskisarja tror inte att det är råne som är Johans motiv. Han vill döda. Kanske morden mera är Johans hämnd, inte Gustav Kratulas. Johans hämnd på mänskligheten. 23 år av förträngda frustrationer över att ha blivit illa behandlad exploderar. Efter dådet går Gustav Kratula och Johan Adamsson åt var sitt håll. Johan yrar planlöst omkring i bygden i en vecka. Så en vacker dag, lördagen den 13 oktober, kommer han till byn Hujansalo. Han går österut och slår in på en liten dåligt kött väg som leder till Joenniemi gård. Gården han för 8 år sedan lämnade i vredesmod. Hem till sin mamma, sin styvfar, sin lillebror och sin lilla syster.
Du har hört första delen av den finlandssvenska krimpodden om Finlands värsta seriemördare. I del 2, 10 mord på 3 veckor.